Det är onsdagen den 3 december. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss. Utrikesföddas ställning på arbetsmarknaden har i många år varit ett välkänt och omdiskuterat problem. För det är ju så att de som är födda utomlands jobbar i lägre grad än de som är födda i landet och är i högre grad alltså arbetslösa. Vad detta så kallade sysselsättningsgap beror på finns lite olika teorier om, men att det existerar är obestridigt, och likaså tycker de flesta att det här är ett problem. Så det här tänkte jag vi ska prata mer om idag utifrån ny forskning som nyligen presenteras. Income and Employment for Immigrants and Immigrant Dense Neighborhoods in Sweden 1998-2022 heter en forskningsartikel skriven av Martin Nordin och Andreas Berg och som publicerades alldeles nyss. Och alltså handlar om hur sysselsättning och inkomster utvecklats i särskilt invandrartäta områden. Varmt välkommen hit, Andreas Berg.
Tack så jättemycket.
Nu har jag glömt din akademiska titel, inser jag, men du är vid IFN och Lunds universitet.
Ja, docent i nationalekonomi.
Docent i nationalekonomi, så är det. Jaha, vi börjar väl direkt. Vad är det konkret när jag tittar på den här gången, den här studien?
Vi har följt invandrares inkomster, både på individnivå och på områdesnivå, för att kunna kontrastera hur det går för de invandrartäta områdena med hur det går för invandrare som människor som har kommit till Sverige.
Mm. Varför är det en intressant uppdelning att titta på båda två?
Därför att vi brukar titta på tvärsnitt. Det vill säga, om man vill säga någonting om segregation så räknar man ut genomsnittet till exempel i Rosengård eller motsvarande invandrartäta områden i Göteborg eller Stockholm. Och så konstaterar man att där tjänar man mindre och är arbetslös mer och har lägre sysselsättning och kanske till och med att de här områdena halkar efter resten av Sverige. Mm. Och det stämmer, men vad man då inte vet är huruvida det är samma människor som år efter år halkar längre och längre efter eller om människorna i de här områdena byts ut. Och det vi ville komma åt bland annat var att undersöka i vilken utsträckning det får... Det ser lika illa ut när vi följer människor. Och då visar det sig att då ser det inte så illa ut, då ser det bättre ut.
Mm. Är det det främsta resultatet av studien?
Det skulle jag vilja hävda. Sen finns det många andra slutsatser också. Det vi visar är alltså att när man följer människor som har invandrat till Sverige så går det allt bättre och bättre för de som kom senare och senare. Men när det går bra för dem på arbetsmarknaden så tenderar man också att flytta ifrån de mest invandrartäta områdena. Och det förklarar då den här skenbara paradoxen att det går sämre för de invandrartäta områdena men bättre för invandrarna. Mm. Och det beror på att man flyttar bort i samband med att man får jobb.
Okej. Vi ska återkomma till det här med områden. Jag ska bara tala om hela den invandrare populationen, alltså alla invandrare, alla utrikesfödda. År 2000 så var deras inkomster 35% lägre än de inrikesfödda. 2022, som då är det sista året ni tittar på, så är det 27% under. Ja, det är en ganska stor skillnad. Vet vi vad det beror på?
Vi vet att det beror på att fler har någon form av sysselsättning. Det vill säga fler har någon form av vit inkomst på arbetsmarknaden. Och om man jämför debatten nu eller situationen nu med hur det var när vi började mäta sent 90-tal så kan man säga att problemet med invandrare på arbetsmarknaden var att de inte hade något jobb överhuvudtaget. Nu är problemet ett annat, det vill säga de har jobb i mycket större utsträckning och inkomstgapet beror i större utsträckning på att de jobb de har är dåligt betalda, ofta deltid, vilket gör att deras heltidsinkomst ändå blir lite lägre. Men det är inte sysselsättningsgap i lika stor utsträckning. Det är mer av ett inkomstgap numera.
Mm. Om vi ändå ska prata om sysselsättningsgapet, hur har det förändrats mellan 2000 och 2022?
De senaste 10 åren ungefär så har det minskat för att det har bildats jobb som invandrare har tagit i större utsträckning och därmed har de hamnat lite närmare arbetsmarknaden. Sen är det ju också så att poolen, alltså sammansättningen av de invandrare vi har i Sverige, har ändrats något eftersom det kom väldigt många i samband med Syrienkrisen. Mm. Och sedan lite färre efter det. Så att fler av dem som är här har varit här ganska länge. Och en dålig sak med den svenska arbetsmarknadsmodellen är att det tar ganska lång tid innan invandrare får jobb. Men en bra sak är att när den där tiden väl har gått så är det faktiskt relativt många som förr eller senare får någon form av egen inkomst.
Om jag skulle skriva på Twitter eller X som nu heter att sysselsättningsgapet har minskat, då vet jag att 10 konton kommer omedelbart säga att det där med sysselsättning, det är inget bra mått, för man kan vara sysselsatt en timme i veckan och räknas som sysselsatt och så vidare. Man ska titta på andra mått. Vad tänker du om det?
Det är helt korrekt. Vi använder en annan definition som dock är sårbar för samma kritik om det hade legat någonting i den. Vi kollar om man har en positiv arbetsinkomst överhuvudtaget. Och det är klart att då kan du räkna som sysselsatt även om din arbetsinkomst är väldigt låg eller om du jobbar väldigt få timmar. Men det går också att titta på data och se om det där är ett vanligt fenomen. Och framförallt går det att titta på data och se om det är en ökning av extremt korta sysselsättningar som förklarar den positiva trenden. Och så är inte fallet. Och man kan testa att dra gränsen lite högre upp så att det krävs en större inkomst för att man ska räkna som sysselsatt. Du ser samma förbättring över tiden då. Så svaret är att ja, det är en nackdel med måttet, men det är inte den nackdelen som förklarar att vi nu ser en förbättring.
Ni hittar ju då att utrikesfödda som får jobb oftare flyttar från då de mest invandrartäta områdena. Ni definierar väl dem som de 5% mest immigranttäta, tror jag, i studien.
Precis.
Ja, det kan man kanske förstå, att man får jobb och då flyttar man då till vad man uppfattar som ett bättre område, högre status och så vidare. Men det kanske inte är helt bra, eller vad ska man tycka om det? Vad får det för konsekvenser?
Ja, det där är en jättebra fråga som inte minst jag och min medförfattare Martin har diskuterat ganska mycket. Jag är ju i grunden liberalt sinnad, vilket gör att jag är benägen att säga att till syvende och sist är det viktigaste hur det går för människorna. Och då tycker jag det är goda nyheter att det faktiskt går lite bättre för människorna som kommer till Sverige än vad det ser ut när man tittar på tvärsnittsstatistiken. Sen är det ju olyckligt att vissa områden har blivit sådana att nyanlända hamnar där eller till och med väljer att bo där i väldigt hög utsträckning. Och så fort de får möjlighet väljer att flytta därifrån. Men jag är inte säker på att det hade varit bättre om det hade sett annorlunda ut. Därför att då hade man fått mer eller mindre placera eller kommendera nyanlända till vissa områden där man tror att de har bättre möjligheter att lyckas på arbetsmarknaden. Och egentligen förbjuda dem att flytta där de kanske har sina landsmän eller en etnicitet eller religion eller släktingar som de känner till. Så en regularitet i mänskligt beteende är ju att vi klustrar för att vi tycker om att bo nära likar. Och jag brukar säga att det är grunden inte konstigare att invandrare i Sverige beter sig så än vad det är att svenskar som köper hus i Spanien tenderar att hamna på samma sluttning. För där finns det andra svenskar och där kan man köpa svenskt kaffe och där lyser solen många timmar på dagen. Mm.
Vi tangerar ju nu ett intressant politiskt fråga. Vi återkommer till den lite, men det har ju pratats en del om hur man ska tänka kring det här med integrationen och sådär. Men inte riktigt den. Jag tänkte fråga en annan sak. Om vi bara tar ett steg tillbaka. Att invandrare har en svagare ställning på arbetsmarknaden, det är väl kanske uppenbart för de flesta, för att man inte har samma språk, inte utbildning, inte kan kulturella koder och sådär. Men vet vi om, ibland hävdas det att diskriminering exempelvis har en viktig orsak. Hur mycket är det som är kompetensbrist, hur mycket är det som är diskriminering och helt enkelt, hur mycket är det som helt enkelt att migration som selektion gör att det är en viss sorts människor som kommer hit eller så vidare. Vad vet vi om det?
Vi vet ganska mycket. Till exempel vet vi att diskriminering förekommer och förklarar en del. Det har gjorts experimentstudier där man skickar ut CV med mer eller mindre svensk klingande efternamn till exempel. Men vi vet också, skulle åtminstone jag hävda, att diskriminering inte är värre i Sverige än i andra länder och inte förklarar varför Sverige länge hade väldigt svårt med integration och heller inte förklarar den förbättring vi ser nu de senaste åren. Utan det skulle jag förklara med egenheter hos den svenska arbetsmarknaden, nämligen att vi har en ganska specifik sammanpressad lönestruktur med väldigt, väldigt höga lägsta löner och en ekonomisk struktur som funkar med den här lönestrukturen. Vilket i praktiken betyder att vi har få lågkvalificerade tjänstejobb där man snabbt kan få jobb även om man inte behärskar språk eller kultur perfekt. Och det har Sverige brottats med under lång tid och gör egentligen än idag. Men det vi ser är att trots de här institutionerna så har det de senaste åren växt fram en tjänstesektor med fler lågproduktiva, lågbetalda jobb inom gigekonomi och liknande tjänster som inte alltid omfattas av den svenska modellens alla trygghetssystem men som ändå ger väldigt många invandrare en arbetsinkomst. Mm. Så då kan man välja att se det här som ett problem eller ett litet steg i rätt riktning.
Många politiker skulle säga att det här var ett steg i rätt riktning. Inte minst från högerhåll och liberalt håll har man ju efterlyst enklare jobb och gigjobb och sådär. Är den högre sysselsättningen bland utlandsfödda en seger för den politiken helt enkelt? Eller i alla fall en delseger?
Jag vet inte om de skulle vara beredda att säga det. Och jag tenderar nog snarare se det som att de här jobben har växt fram trots avsaknaden av reformer när det gäller lönebildning, kollektivavtal, lagen om anställningstrygghet till exempel.
Vadå för att man hittat kryphål helt enkelt eller gått runt regeringen?
Jag skulle vilja påstå att vissa liberaliseringar när det gäller tillfälliga anställningar, avskaffandet av arbetsförmedlingens monopol på arbetsförmedling och ny teknik, appar, plattformar, smarta telefoner har gjort att det har växt fram en arbetsmarknad som Sverige inte hade för 25-30 år sedan. Mm. Men många har ju beskrivit den här utvecklingen som synnerligen problematisk. Man talar om prekära jobb och icke-standardjobb. Mm. Vilket jag tycker är synd därför att om man hade varit mer på framkant med utvecklingen så hade man också anpassat trygghetssystem och välfärdssystem och skattesystem till den här typen av framväxande sysselsättningsmöjligheter. Mm.
För ni hittar ju då att utrikesfödda i högre grad än inrikesfödda har då vad ni kallar icke-reguljär anställning, deltid, visstid och timanställning. Ja, det är ju det vi pratar om.
Exakt.
Är det det som förklarar också skillnaden i inkomst?
Ja, det är det.
Och ja,
till väldigt stor del. Sen finns det andra faktorer också. Men 60% faktiskt bestäms av var de jobbar. Och det är att invandrare i större utsträckning jobbar just de jobb du beskriver. Mm. Icke-standardjobb.
Det finns ju också en svart, eller till och med rent kriminell sektor. Är den tillräckligt omfattande för att förklara något av de officiella skillnaderna? Vet vi något om det?
Det är ju så här med den svarta sektorn att det går inte att få data för att forska på den.
Men de svarar inte.
Och det gör att vi bara kan gissa om det. Mm. Jag gissar ju, om jag får spekulera lite grann, att en del av de dåligt betalda, otrygga jobb som vi nu ändå ser har växt fram, alternativet, det vill säga det kontrafaktiska scenariot, kanske inte var att de skulle varit bättre betalda, trygga heltidsanställningar, utan det är mer troligt att de har som alternativ ännu sämre, kanske illegala jobb i den svarta sektorn. Men det här är oerhört svårt att veta, såklart. Mm.
Det svenska sysselsättningsskapet som det ser ut idag efter de vissa förbättringar vi sett, är det fortfarande internationellt sett högt jämfört med omvärlden?
Ja, men det beror delvis på att vi generellt sett ligger bra till när det gäller sysselsättning överhuvudtaget. Alltså många svenskar är sysselsatta och ganska många invandrare är det också. Gapet däremellan är fortfarande ganska stort och gapet är ännu större om man kikar på arbetslöshetsnivåer. Mm.
Ett begrepp som du säkert har hört som förekommer i debatten, det är ju det här med självförsörjningsgrad som vissa vill använda som, när man tittar på sysselsättning. Alltså inte bara om man är sysselsatt utan också vilken grad sysselsättning räcker till att försörja sig själv helt enkelt. Är det ett bra mått?
Ja, det är ett bra mått men det kanske inte är ett bra namn därför att det är ju ganska godtyckligt och väldigt subjektivt vid vilken gräns man ska dra den här linjen och räkna någon som självförsörjande eller inte. Men jag tycker det är intressant och det är intressant att kika i regeringens budget där man visar hur självförsörjningsgraden har utvecklats över tiden. Och då ser man ju att den faktiskt har förbättrats för alla grupper. Och den är riktigt problematiskt låg endast för utrikesfödda kvinnor. Men även där är trenden stigande. Mm.
Det här med långtidsarbetslöshet, det är ju också då att invandrare är överrepresenterade där. Finns det en grupp som är, om man då i en statssäkring säger, närmast oanställningsbara för att språk och övrig kompetens helt enkelt inte räcker till på en arbetsmarknad som den svenska?
Det verkar åtminstone en del arbetsgivare tycka. Sen hur många de är vet jag inte. Och jag har också noterat att arbetsgivare har ganska olika attityder till det där. Många menar att väldigt många av de invandrare vi har i Sverige är oanställningsbara. Och andra ser det lite hurtigt mer som en möjlighet. Det är egentligen bara en fråga om verksamhetens natur. Så vem som är anställningsbar eller inte beror ju på vilken typ av jobb- och näringslivsstruktur vi låter växa fram i landet.
Mm. Men som den ser ut idag, då så att säga, lön, du måste ju ha en produktivitet som då helst överstiger den lön, den minsta lön du får enligt kollektivavtalet.
Ja.
Är det några, hur stor är gruppen som inte når upp till den produktivitetsminimikravet?
Det är svårt att säga. Men det är ju bevisligen så att många har varit svåranställningsbara under lång tid och har svårt att få jobb med den rådande näringslivsstrukturen. Men det vi visar med vår forskning är ju att det här förändras. Det förändras under tiden vi har det här samtalet. Den svenska arbetsmarknaden, trots alla institutionella stelheter, skapar nya former av inkomstmöjligheter som gör att även tidigare svåranställningsbara invandrare får jobb i större utsträckning.
Mm. Frågar man politikerna så brukar de ha lite olika lösningar. En del, ofta de som står till vänster, pratar mycket om utbildning och fortbildning, att man ska skola folk och bli mer attraktiva. Medan andra, ofta de som står till höger, de pratar om mindre reglering och ökad lönespridning, i praktiken lägre löner. Vilka har rätt?
Båda har rätt.
Mm. Vilka har mest rätt?
Jag skulle säga på marginalen så har ju Sverige under väldigt lång tid använt sig av utbildningsstrategin. Både när det gäller den inhemska befolkningen och när det gäller idén att människor som kommer hit ska utbildas upp till den humankapital- och produktivitetsnivå när de kan gå in på den reguljära arbetsmarknaden. Så jag skulle nog vara benägen att säga att det vi får störst nytta av nu är att testa den andra strategin också. Tillåta lägre ingångslöner, avreglera, anpassa trygghetssystemen till andra typer av anställningar. Men det betyder inte att vi ska sluta upp med utbildningar och fortbildning och humankapitaluppgradering.
Mm. Nu har ju tittat på arbetsmarknaden. Jag måste bara fråga, bostadsmarknaden måste väl ändå ha betydelse, för att bostaden är ju, det går ju att leva ganska billigt, det vet ju alla, billig mat och så vidare. Och så, men bostäder är ju dyrt och riskerar ju dessutom på en avreglerad, mer avreglerad marknad blir än dyrare, för att bostaden ska ha en viss standard. Det är kanske inte alla som riktigt förmår arbeta upp sig till den bostadsstandard vi vill ha i Sverige generellt. Vad kan sägas om det? Liksom? Alltså, hur skulle förändringar i bostadsmarknaden kunna hjälpa till här på något sätt?
Ja, om jag finge spekulera i varför vi ser de här mönstren som vi visar på i vår forskningsrapport. Nämligen att människor, när de har råd, flyttar bort från de mest invandrartäta områdena. Så tror jag att det har med bostadssituationen att göra. Det är svårt att få råd att bo någon annanstans än i de invandrartäta områdena. Och när du får möjlighet så unnar du dig att flytta därifrån till något bättre. Så jag skulle säga att arbetsmarknad och bostadsmarknad hänger ihop. Och det är inte bara hyressättningen, utan det är också regleringar kring var man får bygga och hur man får bygga som påverkar det här. Plus att ja, det är dyrt att bo om du vill bo centralt i bra område i våra svenska storstäder. Men det är generellt sett inte dyrt att bo någonstans i Sverige. Det går att köpa i lite mer glesa delar, ganska billiga små stugor eller hyra ganska billigt. Sen har vi inte de ekonomiska incitamenten som gör att vi utnyttjar det här till fullo. Men jag tror vi skulle kunna göra mycket mer genom att se över både regelverket på bostadsmarknaden och arbetsmarknaden tillsammans.
Jag tänker ett problem att i de där glesa områdena så finns kanske inte den tjänstesektorn vi har pratat om tidigare. Det är svårt att bli Foodora-bud i Dorotea kanske. Det är ju i storstäderna den typen av arbetsmarknad växte fram, och då behöver ju människorna som utför den också bo i hygglig närhet.
Ja och nej. Nu tänker du Foodora-bud som fysiskt kör hem mat till folk, men du nämnde tidigare den informella eller svarta marknaden. Många som har bott eller varit på svensk landsbygd vet att där finns en ganska välfungerande arbetsmarknad, även om man inte alltid ber om och ger kvitto och betalar moms. Så var vi sätter gränsen när det gäller kollektivavtal, skattekilar och annat spelar såklart roll för vilken typ av verksamhet som går att bedriva vitt även utanför de mest befolkningstäta storstäderna. Vi skulle kunna i större utsträckning testa. Behöver inte göra det i hela landet samtidigt, utan man kan använda det som folk ibland beskriver som regulatoriska frizoner, det vill säga där man på prov låter vissa glesa kommuner använda, ja, kanske slippa arbetsgivaravgift fullständigt upp till en viss inkomstgrad för att se om det stimulerar nya typer av jobb.
Mm. Ni visar ju den här studien då att inkomstgapet har börjat minska, och vi vet från andra håll att sysselsättningsgapet har börjat minska. Ska vi ha något mål här, tycker du? Alltså, vad är en rimlig nivå? För alla kan tänka att kommer man nytt i ett land kanske man tjänar mindre i början och det är svårt att göra någonting åt. Men hur ska man tänka där om man ska vara lite normativ?
Ja, jättebra fråga, och jag har tänkt en del på det. Jag skulle föredra om vi diskuterar mer i termer av andra och tredje generationens invandrare. När det kommer väldigt många i vuxen ålder så vet vi att de har med sig en utbildning som är annorlunda och kanske föråldrad och inte gångbar. Och de har en kultur som kanske inte passar jättebra. Plus att de har tagit sin familj från ett land i inbördeskrig till Sverige. Det kanske inte ska krävas mycket mer av människor i 50-55 års åldern. Utan vi skulle kunna tagga ner ambitionerna där och istället satsa mer helhjärtat på att få deras barn och deras barnbarn att integreras väl. Jag tycker vi ska ha höga ambitioner för andra och tredje generationens invandrare. Men jag tycker inte nödvändigtvis att människor som kommer hit med väldigt låg utbildning i vuxen ålder måste utbildas till den nivå där de kan gå in på den svenska arbetsmarknaden och sen i bästa fall kanske jobba där 5 år innan det är dags för pension. Jag tror att det är dåligt använda resurser. Mm.
Jag har hört en del politiker använda argumentet att det är väldigt, när vi just pratar andra generationen då, att det här med att se sina föräldrar gå till jobbet är väldigt viktigt. Ja, det är ju folkpartister som vill skola människor in i väldigt folkpartistisk tanke, men är den rimlig? Eller finns det någonting där, tror du?
Säkert, men jag tror det är minst lika viktigt för föräldrarna att se sina barn gå till jobbet och klara sig bra i det nya landet.
Okej. En fråga till. Jag vet inte om du som nationalekonom har tittat så mycket på det. Men när vi pratar segregation, nu pratar vi arbetsmarknadsmässigt och ekonomiskt. Sådär. Kulturella skillnader och skillnader i åsikter och värderingar. Är det någonting som ni nationalekonomer tittar på? Påverkar det ekonomin på något sätt? Och kan det mätas och forskas på att vi helt enkelt är olika, ja, men, kulturellt?
Jajamän.
Mm. Och vad vet du om det då?
Vi har inte kollat på det i det här pappret, men ekonomer tittar på det ganska mycket. I vissa avseenden så tar folk med sig sin kultur från hemlandet. I vissa delar blir man också påverkad av det nya landet. Ganska ofta ser vi att andra och tredje generationen är mer lik det nya landet, men vi ser också hur kultur går i arv och är persistent. I vissa avseenden vet vi också att den här kulturen spelar roll för var du jobbar och hur du jobbar. Och vi ska ha klart för oss att Sverige är ett land med låg religiositet och hög individualism. Vilket de flesta andra länder på jorden inte är. Så vi behöver sannolikt vänja oss vid tanken att alla inte snabbt kommer att bli som svenskar var på 50- och 60-talet.
Det är ju andra sidan inte vi heller, infödda.
Exakt. Och jag tror att de förändringar vi behöver göra för att bättre ta tillvara en större mångfald skulle vara bra även om vi slutar upp med invandring helt och hållet. För även svenskar utvecklas jämfört med hur det var förr.
Jag har ibland från vänster hört kritik om att arbetsmarknaden så som vi har fått den är etnicifierad och att detta är ett problem. Det vill säga att då fler utlandsfödda jobbar då med lägre lön till lägre status, sämre förhållanden och svenskfödda högre upp. Det kan man ju ha moraliska åsikter om, men rent ekonomiskt, finns det något problem med att en etnifierad arbetsmarknad?
Man kan ju säga så här, om i en komplex ekonomi så kommer det alltid att finnas olika typer av jobb, och vissa av dem kommer att ha bättre status och rykte och andra kommer att ha sämre status och rykte. Och det finns ju ingen ekonomi där man kan ta bort dem med dålig status och rykte, därför att det enda som händer då är att några andra blir de sämsta jobben.
Men om de som är dåligt i väldigt hög utsträckning heter Mohammed och de andra heter Fredrik, ja, blir inte det ett bekymmer?
Det beror
både
på,
för Mohammed och Fredrik.
Det kan det bli om man väljer att se det som ett bekymmer i viss utsträckning. Dels behöver man inte koppla det till etnicitet och namn och kultur i så stor utsträckning. Dels så kan man ju faktiskt tänka sig att ett land som helhet funkar bäst när det finns båda typer av jobb, oavsett vad förnamnet är på de som har dem. Det vill säga de lågkvalificerade jobben kan vara väl så viktiga för produktiviteten även högt upp i kompetensfördelningen. I praktiken har du fungerande postgång, administration, soptömning, matleveranser, så blir du mer produktiv när det gäller programmering, forskning, ingenjörer och annat. Ett land behöver båda de här.
Mm. En till tanke på ungefär samma bok, det är kanske långsökt, men finns det risk att då en etnifierad arbetsmarknad skapar fördomar som då delvis inom citattecken är sanna för att det är så det ser ut, men det ändå gör att man gör en massa olika missar. Exempelvis om man ska anställa och få välja mellan en Fredrik och en Mohammed, så kommer Fredrik alltid ha en liten fördel, för att de som heter Fredrik oftast är mer anställningsbara. Och så anställer jag Fredrik som är en sopa och därmed har man då en högre transaktionskostnad, och jag missar Mohammed, vilket då innebär att både för han och min skull så har vi gjort en miss. Förstår jag ut efter?
Jag förstår exakt vad du är ute efter. Och en del av vad jag försökte säga tidigare med behovet av en flexibel arbetsmarknad är ju att det ska kännas som ett mindre riskabelt beslut att anställa någon. För om du uppfattar att du tar en jätterisk så vill du riskminimera, och då kanske du väljer Fredrik, i synnerhet om du själv heter Göran eller Anders eller också Fredrik. Så genom att göra anställningsbeslutet mindre riskabelt tillåter du arbetsgivare till större utsträckning lära sig, och då kommer de upptäcka att oavsett förnamn så kan du hitta någon som är bra på jobbet.
Vad tänker du om framtida forskning? Finns det, vi är ju ett datatätt land, men vad behöver vi mer för siffror och data för att bättre förstå situationen och bättre kunna finkalibrera våra åtgärder?
Du har verkligen rätt. Vi är datatäta och vi är ganska bra på att använda data i debatt och som beslutsunderlag. Men det gäller att du skär dem på rätt sätt. Och när du alltid skär dem som tvärsnitt så ser du bara att det går sämre och sämre för Rosengård och Tensta. Men om du väljer att följa individers inkomster över tiden så kan du få en helt annan bild. Och båda de här bilderna är ju sanna samtidigt. Mm. Så jag skulle önska att vi blir bättre på att följa människors inkomster över tiden snarare än att bara tala om vilka som är fattiga just nu. Jag tror det är mycket värre att ha låg inkomst och ett otryggt jobb om du sitter fast i den situationen under 5 eller 10 år i sträck, jämfört med om du har det en tillfällig period och sedan rör dig uppåt i inkomstfördelningen.
Om vi tar en välkänd och aktuell dataserie, utsatta områden då, som polisen uppdaterar varje år, där skulle man alltså kunna titta på vilka är det som har bott i utsatta områden 5 eller 10 år, istället för att titta vilka områden har varit det i 5 eller 10 år. Så kan vi förstå människorna, eller liksom det mänskliga underlaget, bättre då givetvis.
Verkligen. Plus, vill jag nog ändå få sagt det uppenbara, nu vet vi ju väldigt tydligt vilka de utsatta områdena är. Vilket gör att vi med punktinsatser skulle kunna förbättra tryggheten i dem ganska rejält. Och därmed kanske komma åt skälen till att människor vill flytta därifrån så fort de har ekonomiska möjligheter.
Mm. Vi ska återknyta till en sak jag sa inledningsvis. Det pågår en intensiv debatt om ett ganska luddigt förslag som ingen verkar stå bakom, men alla beskyller varandra för att stå bakom, som kallas då i resultattecken tvångsblandning. Det vill säga att politikerna ska verka för att människor med olika bakgrund och ekonomisk ställning ska bo om vartannat, mer blandat. Ja, helt enkelt bredvid varandra istället för idag med ett skogsområde emellan. Om det här verkligen skulle bli en sån politik, skulle det påverka sysselsättning och inkomster, tror du?
Det beror på vad du menar med en sån politik. Därför att kopplat till att ingen verkar vilja stå för det, men alla anklagar någon annan för det.
Ta den Lidingö-moderata mardrömmen, att man smäller upp med ett miljonprogram på golfbanan på Lidingö och flyttar dit 10 000 utlandsfödda. Ja. Eller bara flytta dit till Rinkeby helt enkelt. Det är ju det som är mardrömmen liksom.
Flyttar du 10 000 utlandsfödda till en golfbana på Lidingö så skulle jag gissa att det där kommer att ha ekonomiska konsekvenser. Men jag gissar också att ingen har föreslagit det eller ens i närheten av det.
Nej, det tror inte jag heller.
Så frågan är vad det är vi vill åstadkomma. Det är sannolikt en god idé att blanda bebyggelse därför att du då får en mer heterogen marknad och en trevligare stad. Men det är en helt annan sak att på olika sätt knuffa folk att bo på ställen och i bostäder som de inte vill bo i. Därför att även om du lyckas med det så kommer de ju förr eller senare att vilja flytta därifrån. Och då tycker jag att det är en så pass tydlig regularitet i mänskligt beteende att vi tenderar att sortera oss. Att det där är en svår kamp att ta som politiker. Du kommer att få vissa områden där det bor många studenter och där kommer du öppna billiga pizzerior, vilket i sin tur lockar ännu fler studenter där. Samma sak kommer att hända med professorer och samma sak kommer att hända med folk i mediebranschen som vill hänga på pubbar där det bor andra journalister och folk som skriver manus. Och det här tror jag är svårt att motverka. Sen kan man tycka det är synd att människor bara vill umgås med likar och i viss utsträckning försöka tänka på det när man stadsplanerar till exempel. Men det är svårt att tvångsblanda och det tror jag de flesta politiker innerst inne vet.
Mm. Vad tycker du om den debatten generellt, ifall du får svara lite mer?
Jag är så oerhört trött på den.
För att den är slunt menar du? Eller?
Ja, men det är en sak om man är överens om vad folk tycker och folk tycker olika. Men här är det ju mest en debatt som går ut på att anklaga andra sidan för att tycka saker som de själva inte ställer upp på att de tycker. Och det tycker jag är den sämsta typen av politisk debatt.
Och då låter det som det är högern som gör det felet i det här fallet, tycker du?
Alltså?
Nej, jag tycker det.
Jag litar på dig. Ja. Du kan nog svensk politik när det gäller just det här bättre än jag.
Det är i alla fall så jag har uppfattat det, att det är högern som anklagar vänstern för någonting som vänstern säger, det här står inte vi för helt enkelt.
Och då borde högern sluta upp med de anklagelserna. Ja.
Du, vi ska en sista fråga. Om du fick en stund med arbetsmarknadsminister Johan Britz, eller ja, du kanske haft en stund, vad vet jag. Vad skulle ditt främsta råd vara till honom inför framtiden?
Jag sitter i regeringens arbetsmarknadspolitiska råd och han är den tredje minister jag får träffa i den egenskapen. Ja. Till alla har jag sagt att vi borde ta fram mer statistik på hur det går för människor. Inte bara inkomstgrupper och stadsdelar. Så att vi vet i vilken utsträckning vi har en dynamisk ekonomi där människor rör sig uppåt. Eller om människor sitter fast i låga inkomster väldigt länge. Inte minst om man tror att gigekonomi och den här typen av icke-standardjobb kommer att bli fler i framtiden. Då vill vi ju veta om det där är ett trappsteg till bättre jobb eller en fälla som folk riskerar fastna i under väldigt lång tid. Och det enda sättet att veta det är att följa människors inkomster och sysselsättning över tiden.
Mm. Vi hoppas att arbetsmarknadsministern lyssnar på detta kloka råd. Ja, vill du tillägga någonting innan vi avslutar? Någonting vi har missat med, om vi främst utgår från ert paper?
Jag tycker vi har fått sagt ganska mycket, så jag är nöjd här.
Det är jag också. Stort tack Andreas Berg för att du var med i podden idag.
Tack.
Stort tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då oss på ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.